2014 åkte Kendrick Lamar till Sydafrika för att koppla av. Han hade turnerat tillsammans med Kanye West hela året och han behövde helt enkelt få vila för att komma iväg från västvärlden. Han hade under det senaste året genomgått något av ett religiöst uppvaknande och hade blivit omdöpt under turnén med Kanye. Han besökte Durban, Johannesburg, Kapstaden, men inte minst då Robben Island, som egentligen är känd för en och samma sak, att Nelson Mandela satt inlåst där efter att ha gjort motstånd mot apartheidregeringen i Sydafrika. När Kendrick kom dit blev han men påmind om den kampen som Mandela hade gjort. När Kendrick gick i land, gick runt bland anläggningen och sedan kunde känna väggarna, alltså i utrymmet Mandela suttit i, tänkte han på hur otroligt det var att Mandela kunde sitta i den pyttelilla cellen på ön i 18 år och fortfarande bevara någon form av integritet och lugn. Och främst kanske att hans vilja att uppmuntra andra att göra motstånd aldrig försvann eller ens avtog. Hans allra första tanke var, som jag förstår det, jag hör hemma i Afrika. Hela resan hade gjort honom till en helt enkelt ny person. Dagarna innan han gått runt i en liten by hade han känt sig som en av dem. Tagit av sig tröjan, bara gått runt och pratat, kramats och samlat intryck. Hans andra tanke ska ha varit att han behövde se inom sig själv på riktigt för en gångs skull. Han tänkte hur, trots hans uppväxt på Comptons gator med gatuvåldet och fattigdom, kunde definiera vem han var. Fyrkantigheten skulle inte kunna skrämma honom. Kendrick hade redan vid detta laget sprutat ut kreativa projekt. Nya album som hade blivit oerhört hyllade. Både för deras texter men också musikaliska kvalitet. Men nu med idéer och intrycken från byarna i Sydafrika och inspirationen från att sitta i Mandelas cell på Robben Island. Då kom ett koncept upp i huvudet hos Kendrick. En idé om ett album som skulle visa hans rötter. Hans unga år i landets farligaste stadsdel. Och som skulle genom det visa precis vad han hade lärt sig. Konceptet skulle berätta för ungarna som var kvar i de lägsta och mest utsatta delarna av samhället att helt enkelt att det finns något annat. Det finns något mycket större. Idén om albumet The Pimp a Butterfly var nu född och skulle visa sig leda till en av 2000-talets mest inflytelserika album. Det finns en idé med att göra detta avsnittet i direkt följd efter det om Tupac Shakur. För trots att Tupac mördades när Kendrick var 10 år så hade de väldigt mycket gemensamt. Dessutom då hade Tupac varit med och lagt en grund för den kultur som fanns i Compton. När Kendrick var mycket liten hörde han ofta på albumet All Eyes on Me. Det var förmodligen det album som spelades i flest hem, inklusive hans egna. Dessutom väldigt ofta. Och varje gång det sattes på kände han inte bara en uppskattning över musiken i låtarna utan också Tupacs förmåga att förmedla en genuin känsla genom sina texter. Han sjöng inte bara ord som lät bra tillsammans. Han förmedlade något han själv hade gått igenom. Det var helt enkelt äkta. Det kommer visa sig mer konkret senare i avsnittet, men han ville även på sitt nästa projekt, dagens protagonistiska album, visa hommage till Tupac. Då genom att sampla en intervju som Tupac gjorde även innan hans död i P3 1994. Man kan nästan, om man vill dra det långt, säga att detta är fortsättningen på ett album som egentligen handlar om hiphoppens utveckling de senaste årtionden. Ett avsnitt i 2 delar som berättar om revolutionisten Tupac, som genom nytänkande texter i sina låtar berättade om den verklighet han och miljoner andra mörkhyade levde i varje dag. Tupac var influerad under 90-talet på så vis, eller influerande under 90-talet på så vis att han gjorde det okej att rappa om polisbrutalitet, rasism. Det var liksom okej att rappa om politiska frågor och om ens barndom. Och just detta kunde sedan Kendrick inspireras av och emellertid bygga vidare på. För det är precis detta som präglar Kendricks texter med. Och speciellt det albumet vi pratar om idag.
Ja, och det albumet är ju då Kendricks tredje studioalbum. Mm. Och det heter ju To Pimp a Butterfly. Men Arvid, du kanske kan berätta lite kort om albumet innan vi går in liksom på en detaljerad nivå.
Ja, men det är en bra idé. Albumet som skulle komma ur Kendrick Lamars Afrikaresa och reinkarnation 2015 skulle olikt det Kanye-album vi tog upp för några veckor sedan som var inspirerat på Hawaii spelas in i mängder av olika platser i USA. Och inte bara pratar den om afroamerikanska sociala och kulturella problem utan på något fint sätt tar albumet också vara på de men vid detta laget redan etablerade afroamerikanska musikgenrerna som numera var inpräntade i landets DNA. Jag talar såklart om jazz, soul, hiphop, funk också liksom. Och uppskattat skulle det bli också på Grammysgalan. Eller Grammygalan året efter albumet skulle han prisas för bästa rappalbum. Men också nomineras för årets album. Om jag skulle behöva förklara albumet genom en mening hade det varit ett utforskande över dagens afroamerikanska kultur genom dess långa och lidande förflutna. Jag skulle dock vilja börja med att berätta, lite ytligt i alla fall, skrapa ytan på Kendricks unga år och de händelser som både tas upp i albumet men också förklarar honom på något sätt. Det är en historia som får börja i Compton i Kalifornien.
Some of the Crips and the Bloods. Two of LA County's most vicious gangs.
LA police are getting their orders as they prepare for another assault on street gangs.
But that was before the Los Angeles Police Department declared war on street gangs in the city. And before a shooting Wednesday night, two people
this does low.
All right, hold on. Let me just ask you a question. Why are you guys Bloods? Why are you in the gangs?
Why is we in the gang? I guess because the area we grow up in, man. Everybody go in that area, man. Everybody follow the same line.
Levde du i Compton på 90-talet, kände du en person som hade mist en nära vän eller kanske till och med familjemedlem för tidigt? Om det inte var för en dödsskjutning så var det på grund av crack-epidemin som nu hade nått sin kulmen. I Compton då på 90-talet var gängkriminaliteten också på sin allra mest intensiva period. Mordfrekvensen skulle också nå sin kulmen 92 när Rodney King-upproren inträffade. Och folk inte hade hunnit fly eller tyvärr avlida. Man kan väl säga för invånarna så blev livsstilen någon slags blandning mellan två känslor. Man var rädd, men man hade också samtidigt en gemenskap. Om man var med i ett gäng blev denna gemenskap väldigt konkret och samtidigt då problematisk. Men även för de familjer som stod utanför gängen blev gemenskapen än så mer viktig. Man fann en gemenskap i att vara det svarta fåret. Men också som en metod att övervinna det onda i samhället. Och detta visar sig genom att man även som avlägsen vän eller kanske till och med främling vaktade varandras ryggar. Man fanns där för varandra. Man samlades ofta på en gata som hette Crenshaw Boulevard till exempel. Som ofta beskrivs som pulsådern i samhället av många som levde där. Eftersom den blev en plats för att träffas och koppla av på helgerna. Och det var i denna fruktansvärda men ändå familjära gemenskap Kendrick föddes in i den 17 juni 1987. Familjen hade nyligen flyttat från södra Chicago, en absolut utsatt stad. Man flyttade eftersom Kendricks far var en del av gängvåldet under sent 80-tal. Han var med i ett fängelsegäng som kallade sig och fortfarande kallar sig för Gangster Disciples, eller Disciples, tror jag det är, Disciples är det. Och på tåget till sitt nya hem i Kalifornien hade de med sig det följande då. Två soppåsar fyllda med kläder, dessutom $500. och där var listan slut. Och när Kendrick väl föddes hade familjen knappt haft ett eget hem då i ett år liksom. Sedan de åkte till Kalifornien hade de inte blivit enkelt att få jobb liksom. Så stundtals var fadern och modern faktiskt hemlösa. De första åren av Kendricks år som medvetande skulle präglas av, men av en ensamhet egentligen. Han ska ha varit lite annorlunda och aldrig riktigt passat in i sammanhang för barn. Kanske var det just med denna ensamhet som gav honom det litterära och musikaliska intresset. Kendrick ska nämligen i sin ensamhet utveckla ett riktigt intresse för människor och spiritualitet. Han var indragen och tillbakadragen som väldigt, väldigt ung. Han ska ha suttit och studerat de människorna som han var så intresserad av från håll då. Han har själv sagt att han alltid betraktade vuxna från håll för att få en riktig uppfattning av vilka de var. Försöka lista ut hur de tänkte. Men han kanske såg igenom människor för mycket för sitt egna bästa. När han bara var några år så arbetade exempelvis hans far på KFC där han ska ha arbetat skift. Det Kendrick uppfattade var en irregularitet i hans arbetstimmar. Hans far ska ha arbetat på märkliga timmar i olika mängd. Vilket Kendrick inte tyckte gick ihop riktigt. Och även fast han inte yttrade det just då så skulle han ju faktiskt visa sig ha rätt. Eftersom hans föräldrar kände ett ytterst ansvar att inte hamna på gatan och att Kendrick skulle ha det drägligt liksom. Hade hans far aldrig riktigt släppt livet och gangsterlivsstilen. Han gjorde fortfarande småjobb och sålde droger för ett av gängen i Compton. Något som såklart var oerhört farligt vid denna tiden. Om man ska tro han själv så var det i alla fall livsavgörande. Inte nog med hans fars deltidsjobb hos en massmördande arbetsgivare så visade sig området vara formande för den lilla Kendrick. Där skulle han få men för livet redan vid 5 års ålder. För det var nämligen då han upplevde, eller rättare sagt observerade ett mord för första gången. Något som egentligen är svårt att förstå när man inte upplevt det själv. Liksom hur en person formas av att så tidigt se en annan person avrätta en annan.
Vad var det som hände då egentligen?
Det ska ha inträffat i princip på hans egen framsida utanför huset. Kendrick var och lekte just utanför hans egna lägenhetskomplex då han ska ha observerat en ung man som stod och uppenbart sålde droger vid vägkorsningen. Och då ska jag från ingenstans en man ha åkt fram i en bil och med en shotgun i ena handen då och bara skjutit ihjäl den unga mannen. Till synes oprovocerat. Och i en väldigt uppmärksammad intervju med NPR många år senare ska han ha berättat att det såklart påverkade honom just då vid 5 års ålder. Han ska också ha berättat eller beskrivit hur det inte bara förstod att han bevittnade ett oerhört tragiskt händelse. Han bevittnade ett mord. Utan han förstod också att det kanske skulle vara något han behövde vänja sig med i hans område. Man kan ju bara spekulera på konsekvenserna av det han bevittnade. Men kanske var detta ännu en sak som gjorde honom tillbakadragen och inte minst osäker som ung. Han berättar om att på grund av de hemska förutsättningarna och stadsdelens realitet förväntades han att inte klaga, att vara stark och inte minst tyst. Han ska tidigt ha lärt sig att om man föll och gjorde sig illa, då skulle man inte gråta. Han skulle visa sig stark. Detta var säkert fallet för många barn, men i Kendricks fall hade han vid denna tiden, han bevittnade mordet alltså, redan fått smeknamnet Man-Man på grund av hans mogna beteende och hans intresse för läsning. Och jag tror, och nu spekulerar jag bara, men att stämpeln tillsammans med mordet och samhället gav honom ingen riktig chans att växa upp. Barndomsåren tog liksom slut innan hans 6-årsdag, vilket inte kan vara bra för någon. Vi vet ju också rent vetenskapligt att en av konsekvenserna av att växa upp för tidigt bland annat är arbetsnarkomani, vilket verkligen verkar vara fallet i Kendricks fall. Men en annan känd konsekvens av det är ju att man känner någon form av utanförskap. Om inte med världen så i alla fall i ett sammanhang. Och vi kommer komma in på det mer sen, men det är en av sakerna som visar sig på albumet vi pratar om idag.
Och just det här då tog han väl med sig till skolan sen också?
Mm-hmm. Så var det, det kan man verkligen säga. Jag tror att han nästan direkt när han började skolan blev uppmuntrad att skriva. Det ska ha varit hans lärare i första klass på Robert McNair Elementary School som när han hörde Kendrick använda ordet audacity korrekt ska ha blivit imponerad och uppmuntrat honom till att skriva. Och kanske till och med att ha det som framtida yrke. Och inte kunde läraren då veta att han skulle komma att bli en Pulitzerprisvinnare. Samma lärare är faktiskt delvis att tacka för Kendricks framtid eftersom han gav honom ett intresse för skrivande, för rim och den generella storheten i poesi. Och detta kan låta pretentiöst och det är jag medveten om. Men Kendrick sa själv när han började läsa mer seriöst och börja intressera sig för poesi och lyrik att han var väldigt överväldigad över hur man kunde få fram olika känslor, olika budskap och händelser genom ett gäng samlade ord på ett papper. Och detta var något annat än uppenbarelse kan man säga. Man kan till och med säga att denna engelska läraren på Robert McNair Elementary, som jag tror hette Regis Inch, skulle komma att behandla Kendrick som en jämnårig när det förmodligen var minst 30 års skillnad mellan dem. Läraren ska ha gett sin genuina uppfattning om Kendricks egen författade texter och konstruktiv kritik som förmodligen stundtals var hård men samtidigt utvecklande. De texterna Kendrick skrev var också någon form av hantering av de känslor och trauman han redan som 8-åring ska ha upplevt. Det mordet han sett vid 5 års ålder och de så utbredda 92-kravallerna i Los Angeles. Jag vet att en av råden hans engelska lärare ska ha gett honom var att utöka sitt ordförråd från de många hårda, tuffa orden han hörde på gatan. Man kunde med hjälp av ett bredare ordförråd kanske till och med bli mer effektfull om man inte bara svor. Något som också garanterat hade påverkan på hans framtida texter. De nästa 10 åren som skulle komma skulle egentligen vara 20 år. Och detta säger jag inte eftersom jag tror att han har rest i tiden, utan för att han ska ha levt ett rent av dubbelliv. När han fyllt 16 ska han ha varit så bra i skolan att han inte haft något annat slutbetyg än A i något ämne. Han ska ha utvecklat sitt skrivande och dessutom velat fortsätta sin akademiska utbildning genom att satsa på vetenskap. Men samtidigt hade han oundvikligen lyckats falla in i det så närvarande gängvåldet i hans område. Hans föräldrar ska ha gjort sitt absolut bästa för att få bort honom från gatan, mot ett bättre öde. Men alla försök till att begränsa exponeringen till gängen var som att försöka korka igen ett hål i ett durkslag. Det var den hedonistiska gangstergruppen som Kendrick anslöt sig till i Compton. Han transformerade snabbt till en helt ny människa. Först såg den nya livsstilen vid hans unga tonår ut som ett vanligt tonårsbeteende. Dricka med vänner, festa ofta och vara med fel umgänge. Men som Marcus J. Moore skriver i sin bok The Butterfly Effect så var det just det faktum att han gjorde dessa saker i Compton som blev problemet. Detta kunde lätt bli en inkörsport för en tyngre livsstil. Många händelser inträffade där Kendrick faktiskt var nära att mista livet samtidigt som han själv blev en del av en kriminell verksamhet och blev haffad av polisen flera gånger. Och detta blev helt enkelt inte bra. Till och med familjen försökte ingripa, berätta att han höll på att slösa bort sin hårt arbetande biljett ur Compton. Men likt många andra vuxna, eller unga vuxna, var han svårövertalad.
Men det här med att familjen försökte ingripa eller så.
Mm-hmm.
Alltså var inte pappan också redan involverad i den här gängkriminaliteten också?
Jo, men jag förmodar att det var just det som var anledningen till att han anordnade en så kallad intervention. För att han helt enkelt ville be sin son att se honom som ett exempel på hur han inte skulle bli. Hur bara några enkla felsteg kunde se honom fast i kriminalitet och utanförskap hela livet. Och viktig poäng här för att verkligen förstå vilken typ av område vi faktiskt talar om. I Compton som upplevde sin värsta våg av kriminalitet någonsin Ja, men där var antalet våldsamma brott 3000 per 100 000 invånare. Vilket är en enorm hög siffra. 3 gånger mer än liksom Los Angeles innerstad. Men samtidigt som hans livsstil blev farligare så hade han ju fortfarande sin litterära sida kvar. Han skulle också komma att välja den före skolan när det väl var dags för val av högre utbildning. Medan många förväntade sig att han sökte in på college så valde han helt enkelt att satsa på musiken. Hiphoppen, något som emellertid ska komma att rädda honom, var just också musiken. Ur samma NPR-artikel som jag citerade innan från 2015 som heter Kendrick Lamar, I can't change the world until I change myself. Så står det följande citatet då. Citat, music saved him. He spent a long nights in the studio instead of on the streets. Och kanske stämmer det rätt bra. Första mixtapen som kom skulle inte dröja så länge. Han hade gått runt och freestylat, skrivit och spelat in en del vid 16 års ålder. Och det blev likt många andra rappare ett antal mixtapes i början. Det är enklare att använda existerande beat från kända låtar och freestyla över dem. Direkt fick han göra en audition för ett relativt nytt och självständigt skivbolag som heter Top Dog Entertainment. Ett bolag som skulle hänga med Kendrick ända till 2 år sedan idag. De har nu flera etablerade artister, men då var de i alla fall väldigt nya. Faktum är att Kendrick Lamar var den första artisten som skivbolaget skrev under med. Men det skulle dröja många år tills han faktiskt slog igenom. Ledarna i bolaget kände väl egentligen till en början att med hans 16 år och relativa okunskap så skulle det dröja tills de gav honom en ärlig chans. Han skulle utvecklas och kanske kunde de lägga mer uppmärksamhet på honom senare i hans karriär. Men Kendrick hade andra tankar kan man säga. Såklart ville han bli utgiven direkt. Kendrick tog liksom alla knep han kunde för att få ledarna att förstå hans förmåga. Har ett exempel. En gång exempelvis då ska han ha låtsas som att han kunde fixa en av deras datorer. Medan han satte på sin egen musik då i bakgrunden. Då såg han också till att vara extremt långsam medan de tvingades att lyssna på musiken. Han fixade deras dator. Och det ska liksom ha varit en av sakerna som gav honom mer tillit. Men i och med potentialen som ledarna över Top Dog Entertainment verkade se Kendrick och friheten att skapa så fick han ändå gjort en mixtape varje år. Han utvecklade inte bara texterna men hans flyt, produktioner och inte minst fick han erfarenhet på scen som förband till många etablerade artister. Han var uppenbarligen på god väg uppåt. När Kendrick var en bit in i sin unga musikkarriär runt 2010 så gav han ut sin sista men objektivt bästa mixtape. Efter många år av arbete var han uppenbart på väg mot sitt första album. Detta var albumet som ska ha gett honom lite uppmärksamhet utifrån och som faktiskt kom på sisådär 50:e plats av alla hiphopalbum på listorna ett tag. Även om strukturen och helheten absolut inte var där så såg man vad han hade i sig ännu en gång. Man kan nästan se hans mixtape som en träningsvecka som leder till match. Eller om man inte gillar sport. Hans genrep före premiären. Den sågs liksom av riktig publik. Men det var inte det bästa han hade att erbjuda helt enkelt. Och i mitt tycke är det det bästa med albumet hans texter. Inte bara för att de är bra skrivna. Utan också att man verkligen ser att han är autentisk. Han rappar mycket om gangsterrappen och i viss mån romantiserar livsstilen. Men utan att lägga en värdering i hans åsikter eller ämnen så är det fortfarande mottagbart på grund av dess, som jag sa, autenticitet. Och på engelska finns det ett uttryck som heter ignorance is bliss. Vilket egentligen översätts rakt av till okunnighet till salighet. Alltså, om någon är ovetande som ett problem så oroar de sig helt enkelt inte över det. Alltså lyckligt ovetandes. Och Kendricks bästa låt på mixtapen enligt mig är just den låten som heter så. Ignorance is bliss. där han i musikvideon besöker en död väns grav. Han går egentligen för att visa sin respekt för vännen, men också för Gud. Lägga blommor på graven och så vidare. För att sedan då gå och egentligen döda någon som symboliskt nog sträcker ut armarna som Jesus Kristus själv. Han berättar en väldigt lång historia på bara 2 minuter.
Och är det inte den här videon också som Dr. Dre såg och blev påverkad av helt enkelt?
Precis, när Dr. Dre fick höra om videon, eller om låten, då skulle egentligen Kendricks karriär ändras för evigt. Han blev påverkad och hörde direkt av sig till Kendrick och erbjöd honom att arbeta tillsammans med honom och Snoop Dogg faktiskt. Något som måste känns surrealistiskt för honom eftersom ja, men de var ju levande legendarer i området, eller levande legender i området och genren. Och 2011 hade Kendrick kommit långt på mycket kort tid. Inom loppet av ja, men månader hade han gått från en okänd mixtape-artist med ett litet och lokalt följe till en albumdebuterande rappare som var förband till Drake, en av genrens absolut största. Och debutalbumet skulle heta Section 80 och egentligen vara på samma nivå som hans tidigare mixtape och då sälja bättre på grund av hans uppbackning av skivbolaget. Och går vi sen över till 2012 så började saker att hända, men på riktigt. För när Kendrick släpper sitt album Good Kid, Mad City, ja, då blir han en stjärna över en natt. Och trots att det inom hiphopen inte är ovanligt att skildra sitt eget liv, så blir det på ett helt, ja, men helt annan nivå när Kendrick gör i princip ett helt självbiografiskt album som samtidigt berättar en mycket större berättelse om livet.
Vilken berättelse är det då?
En berättelse om utanförskap, om kamp. För när han så tydligt rappar om sig själv liksom, eller om denna pojke som växer upp i Compton med dåliga förutsättningar och gängvåld. Visst, ja, men då är det en historia om honom själv, hans upplevelser. Men samtidigt, genom hans texter, lyckas han göra det universellt på något sätt. Och på så sätt enkelt att relatera till. Och jag tar inte bara upp detta i ett avsnitt om To Pimp a Butterfly för att gå igenom hans tidigare album liksom, utan för att visa att redan här, på hans andra album, har han lyckats skapa en distinkt stil som många andra författare och lyricister lyckade dessutom bara kan drömma om att få. Det talas ju ofta om hans berättarteknik, att den är i världsklass. Så jag tänkte försöka förklara lite varför den är så bra. Först och främst vill jag nog hylla hans förmåga att kunna använda sitt medias alla funktioner. Alltså, för en klassisk singer-songwriter kanske det känns mest autentiskt att endast skriva bra texter med en akustisk gitarr för att brodera omslaget med en bild på sig själv. Väldigt generaliserande och inte alltid sant såklart. Men om man då tar Kendrick som en motsats så använder han exempelvis omslaget som en del i berättelsen. Vi kommer komma in på det mer med albumet, men om vi tar det albumet vi pratar om nu, alltså Good Kid, Mad City. Där har han ju en bild på sig själv, omringad av delar av hans familj sittandes vid matbordet. Allas ögon är censurerade, förutom Kendricks. Och varför tror du att det är så, Karin?
Ja, det är väl för att vi ser det från hans ögon då, antar jag.
Precis. Och här kommer, och det kommer från YouTubern Digging the Great som förklarar det väldigt bra. Och det YouTubern också förklarar väldigt bra i sin video om detta albumet på hans kanal är Kendricks användare av den så utpräglade hiphop-sketchen. Alltså de sketcher som vid detta laget 2012 redan var etablerade och fungerade som ett mellanrum för att lätta albumen. Man kunde ha 3-4 stycken som adderade någon form av humoristisk, ta mig inte på så stort allvar-faktor. Tänk Kanye liksom i hans tidiga album. Väldigt många sketcher. Men Kendrick ser istället potentialen i dessa andrum. Och istället för att slösa bort sketcherna på ett skämt om en dumpad kille och hans pengar lyssnar stereotypiska flickvän, ja, då använder Kendrick hans föräldrars egna röster i sketcherna.
And then on the deluxe version, the album cover is a picture of a van, specifically Kendrick's mom's van. This is the van, the Dodge Caravan, that he's driving in this song down Rosecrans, specifically to go hook up with a girl named Shireen. He's 17, and he's only got one thing on his mind. But right when he pulls up, there's two sketchy-looking dudes. This scene is interrupted by a skit of Kendrick's mom calling, who leaves a voicemail wondering where her van is. His dad's also in the background looking for his dominoes.
En sak till som skribenten Jason Green från Pitchfork pratar om är också sketchernas andning, vilket då ska symbolisera familjen i albumet. I alla fall det familjära. Om Kendricks alter ego springer runt och är överdrivet barnslig och begår brott blir sketcherna alltså som grundande pauser, som verkliga livet, där tillvaron i familjen blir en paus från det. Som agerar som en motvikt mot det hemska och den intensiva vardagen i gängvärlden. Något som jag tror talar till väldigt många. Även fast det kanske inte är just om våldet som det man behöver ta paus ifrån i de flesta fall. Jag ska vara försiktig med att parafrasera andra såklart också. Men vill gärna ta upp en fantastisk artikel från magasinet Outer Box från Ashwin Lyer som pratar om albumet. Där ger han exempel på Kendricks historieberättande och mer specifikt då låten The Art of Peer Pressure och hur den då fungerar som en exemplarisk historieberättelse. Låten utforskar ju tematiskt den mörkare sidan av att vara en del av en vängrupp och utsättas för grupptryck då. Och i artikeln så menar han att Kendrick beskriver hur grupptrycket påverkar hans tankesätt och får honom att utföra handlingar han annars aldrig skulle göra. Genom låten tar han lyssnaren med på en detaljerad redogörelse av ett rån då som han begår med sina vänner. Och i varje vers avslutar han hur hans kamrater påverkar honom och säger så här: I've never been violent until I'm with the homies. Och genom denna berättelse då lyckas Kendrick effektivt förmedla den känslomässiga och psykologiska komplexiteten i just grupptrycket och dess konsekvenser. Som i detta fallet då leder till ett riktigt rån. Men som jag sa, med albumet hade han helt enkelt blivit en superstjärna. Hans texter från albumet, de studerades akademiskt på universitet redan året efter. Sedan skulle han bli nominerad för årets album på Grammygalan 2014. För övrigt samma år som han togs ut på vägarna och världen. Han skulle turnera världen runt med albumet och inte bara själv utan också tillsammans med Kanye West. Men sen så kraschade allt och Kendricks liv förändrades över en natt. Kväll mitt i sin turné låg Kendrick på sitt femstjärniga hotellrum och tittade igenom telefonen. När ett meddelande kom från en annan tidszon, närmare bestämt från hemmaplan i Compton. I meddelandet stod det att nära hans föräldrars hus hade hans nära vän, som han kallade för lillebror, blivit skjuten och allvarligt skadad i en så kallad drive-by-skjutning. Och några dagar senare skulle han återkoppla med honom via Skype. Få prata med sin vän som låg döende i en sjukhussäng efter en operation. Det skulle bli svårt att dra sig ur hans turné och sent på kvällen i hans turnébuss dagen efter samtalet på Skype, då skulle han få beskedet. Skadorna var för allvarliga och hans nära vän, Chad Keaton, avled på grund av det omotiverade mordet av ett rivaliserande gäng. De känslorna man ofta kopplat till en sån här händelse kan ni nog föreställa er att han kände. Sorg, saknad och förnekelse. Det känner nog alla som genomlidit något liknande. Det som dock Kendrick har vittnat om är att gå igenom, det är någon form av survivor's guilt eller bara generell skuld över sin frånvaro. Det ska ha vrickat honom inombords och dragit in honom i ett mörker, en riktig depression. Han syftar såklart på hur han fick skuldkänslor för att leva sitt lyxiga liv, sitt lyxiga rockstjärneliv när han fortfarande var en av dem. De De hade för bara 2 år sedan varit på samma våglängd tills Kendrick en dag slagit ner som en blixt på musikhimmen. Men han var fortfarande samma Kendrick från Compton. Han ska ha sagt, citat, "You live in this life, you know, but you still have to face realities of this. I gotta get back off that tour bus and go to these funerals." Och observera hur han säger funerals i plural. Det som är intressant där och för oss är dock att dagarna detta inträffar får man följa med Kendrick genom ett porträtt av Steve Marsh på, ja, men som han gjorde för GQ. Han är uppenbart nedstämd, pendlande mellan sorg och förvirring. Och då får vi nog ta oss till Sydafrika igen, där vi startade dagens avsnitt. För det Kendrick egentligen gör efter turnén är att försöka ta sig an hans sinnesstämning. Han ville, som han själv sa, komma hem. Och då menar han förmodligen att åka till Afrika för att, ja, men för att möjligen återkoppla till sina rötter. Och när han tog sig till Afrika, då ska de tankar han länge gått och grubblat över. Den ångesten han känt sedan mordet och den överväldiga känslan av världsberömmelse på något sätt sammanflätas och blivit som en och samma känsla. Det blev både ett filosofiskt uppvaknande men också kreativt. När han stod i Nelson Mandelas gamla fängelsecell på Robben Island, där Mandela hade satts för att försöka få stopp på apartheid, då ska han ha förstått saker som han inte blivit lärd. Han sa bland annat, citat, "I felt like I belonged in Africa. I saw all these things that I wasn't taught. Probably one of the hardest things to do is put together a concept on how beautiful a place can be and tell a person this while they're still in the ghettos of Compton. I wanted to put that experience in the music." Slutcitat. Och när hans personliga resa var färdig hade han ett mål i sikte. Ett koncept som han ville förverkliga tillsammans med en väldigt tydlig ljudbild över projektet. Därför, på grund av den väldigt unika ljudbilden och tydliga strukturen, skulle han, när han väl landade i Los Angeles igen, slänga alla föregående låtsketcher, texter och beats. För nu skulle han börja från grunden när han skapade albumet som vi känner det som, To Pimp a Butterfly.
Ja, och då är det väl äntligen dags att gå in på albumet då.
Det tycker jag. Med sin tydliga idé satt han helt enkelt igång. Man kanske kan säga att skapandet var en organiserad röra. Arbetet på albumet skulle ske i stora studior. I hans egen hemmastudio men också bara på hans laptop. Han skulle under flera månader lägga stor press på studieteknikerna och producenterna som annars endast arbetade med hiphop. Vid vissa skeden av skapandet kunde det ibland kännas som ett album som var ett jazzalbum helt. Så de fick ta in hjälp för att producera. Exempelvis användes en stor mängd riktiga instrument på albumet. Något som är ganska ovanligt på ett hiphopalbum. Det blev ett problem att ens spela in en bas. Tänk då vilket kaos det blir när man ska spela in en hel orkesterdel liksom. Kendrick lyckades med sin klara vision att expandera på 90-talets västkustrap. Den genre som vi pratat om i förra avsnittet med Tupac och som han själv växt upp med. En väldigt distinkt typ av hiphop som jag tror att de flesta känner igen. Han expanderade den genom att förhöja jazzinfluenserna och göra den lite mer, kan jag säga, dimmig. Och med dimmig menar jag att den kanske är mer psykedelisk. En del av detta ljudet får man nog tacka Kendricks initiativ att ha ett manuellt soundboard när de mixade. Och jag hörde detta från YouTubern Prod by Jack som gjort en otrolig video om producerandet. Han påpekade att detta gav albumet en lite mer old school känsla. Och detta klickade när jag läste ett citat från mixaren av albumet som heter Derek Alley som sa, "I feel like I'm touching the music and I'm part of it." Och anledningen till att albumet känns så mycket som ett projekt är såklart de välarbetade texterna, rappen och instrumenten. Men det har något att dessa elementen sattes ihop manuellt med Derek Alleys bara händer istället för i ett musikprogram med plugins. Jag kanske spårar ur nu, men jag vet inte varför jag ser framför mig gamla Amerika, General Motor, handgjorda bilar, infrastruktur. Jag ser penseldrag och inte minst ser jag framför mig gamla 60-talsfoton från musikstudior där klassiska rockskivor mixades med sensitiva, men fortfarande handfasta händer. Och det gör enorm skillnad i slutändan. Det som YouTubern Proud by Jack också gör är att han som producerat själv lyckas simpelt nog förklara stilen på albumet genom att bryta ner den till 3 stycken separata stilar kan man säga. Den första, säger han, är såklart den vi pratat om. Den nästan slätstrukna jazz-hiphop-stilen som kanske förknippas mer med, ja, med lo-fi-musik än något annat. Men då att den fortfarande har 90-tals västkuststilen närvarande.
Om jag inte minns fel så var väl den andra stilen den funkiga stilen.
Precis. Lite mer kommersiell och popvänliga stilen på albumet som lyser igenom mycket på specifika låtar. Får inte glömma att detta nästan var 10 år sedan, så det var mer modernt då. Men ja, det kategoriseras främst av sin baslinje.
Och vad var den tredje stilen?
Ja, den tredje stilen han nämner är såklart den man kategoriserar mycket med Kendrick generellt. Den gamla, väldigt hårda och nästan obehagliga västkuststilen. Och vad menar jag med obehagliga? Jo, medan det ofta innehåller hårda trummaskiner som ger trycket finns ofta i bakgrunden obehagliga melodier som skär sig lite. Exempelvis när han har stränginstrument som att de konstant spelar på linan mellan falskt och rent. Även fast jag tror att det är gjort i efterhand. Men där har vi i alla fall stilarna som han tar upp. Och jag tycker det kan vara bra att ta med sig det när vi går in på detaljnivå i låtarna. Och innan vi går in på låtarna på albumet skulle jag också vilja ta upp några av musikerna och producenterna som arbetat med albumet. Kanske också för att förklara hur de formade projektet. Finns några specifika som är värda att ta upp eftersom deras påverkan var mycket stor. Detta var inte bara ett projekt av Kendrick utan ett klassiskt grupparbete. Först och främst har vi The Flying Lotus, även känd som, vad heter han nu igen? Steven Ellison tror han heter. Och han hade en betydande påverkan. Och ännu en gång, varför menar jag det då? Jo, han producerade det första spåret på albumet, vilket helt enkelt är betydande för att sätta tonen och skapa någon slags inledande atmosfär för lyssnaren. Låten fungerar ju som en introduktion till hela albumets känsla och tematik. Flying Lotus fungerade ju som en viktig länk mellan Kendrick och andra artister på albumet. Såsom Thundercat och Kamasi Washington. Och genom sin position och sitt nätverk i den musikindustrin kunde han underlätta samarbetet och koppla ihop folk. Och detta är viktigare än vad man tror egentligen eftersom kopplingen mellan jazzartisterna och hiphopparna kan vara lite krånglig, lite trubbig. Nu har vi ju Kamasi Washington som är ett superproffs och en av 2000-talets främsta jazzartister. Men Lotus hade ändå en stor påverkan på samarbetet. Och kanske, är det värt att också nämna Kamasi Washington också som mångfaldig pristagare för soloskivor och Emmy-nominerad för sin filmmusik. Främst är han delaktig i låten You, där hela låten egentligen präglas av en friformig, kosmisk jazzimprovisation där då Kamasi och Terrace Martin spelar en saxofonduett tillsammans medan Kendrick rappar / pratar över den. Tänker folk på jazz och detta albumet är det förmodligen denna låt man tänker på mest. Och utöver sitt saxofonspel bidrog Kamasi Washington även genom att hjälpa till att arrangera stråksektioner genom hela albumet. Jag tycker mig känna igen honom i flera låtar. Han har ett väldigt unikt ljud som oftast hörs tydligt. Grejen är att Kamasi Washington och den jazzscen han drog igång på västkusten på 00-talet, den har påverkan på albumet. Men det är då egentligen av arbetet han gjorde när Kendrick fortfarande gick i skolan. För det märks att Kendrick inspirerades av hans musik. Men det är det som han sedan fortsatte med på albumet kan man säga.
Är vi kanske redo att gå in på låtarna?
Jag vill ta upp en viktig person till. Det finns såklart mängder, men Donny Hathaways dotter Leila Hathaway då. Hon är med och bidrar med sin fantastiska sångröst till albumet. Och hennes sång var särskilt framträdande i den avslutande delen av The Blacker The Berry. Och hennes röst har en ganska unik kvalitet och teknik som hon har utvecklat då, inklusive hennes förmåga till övertonsång som det heter, vilket då helt enkelt innebär att hon kan sjunga flera toner samtidigt. Och detta ger låten en speciell atmosfär och adderar en ytterligare dimension helt enkelt. Nu är det äntligen dags att inleda vår analys av låtarna. När jag gjorde ett avsnitt om Kanyes album Dark Fantasy, då gick vi nästan igenom samtliga låtar på albumet. Men jag kände kanske att det blev lite väl utdraget och stundtals pretentiöst. Därför, för att undvika det nu, och eftersom Kendricks album har, 16 spår, Karin? Så har jag valt ut några låtar som jag ville ta upp för, som jag är säker på fortfarande kommer ge en klar bild över budskapet. Dock betyder inte det att vi inte ska nämna alla låtar. Så Karin, du kanske kort kan bara lista alla spår så vi får en liten överblick eller någonting.
Ja, absolut.
Och är du med där hemma och kan skifta mellan podden och låtarna enkelt, hade jag rekommenderat det. Så kan vi kanske lyssna tillsammans. Men Karin, sätt igång så kan du kanske lista dem.
Ja, då har vi då To Pimp a Butterfly, som börjar med nummer 1, Wesley's Theory.
Mm-hmm.
Och sen nummer 2, det är en interlude på 2 minuter som heter For Free.
Yes.
Nummer 3 är King Kanta. Nummer 4, Institutionalized.
Mm-hmm.
5, These Walls. 6, You. 7 heter All Right. Det är min personliga favorit.
Yes, och det är förmodligen det mest spelade på albumet också.
Ja, men det tror jag också.
Du är inte känd för dina underground-låtar, Karin?
Nej, det har du nog rätt i. Sen kommer nummer 8 och detta är också en interlude. Kanske världens längsta faktiskt.
Ja, det är sant faktiskt. Den är typ 5 minuter lång.
Men... ja, den heter i alla fall For Sale. Och nummer 9 är Mama. Nummer 10, Hood Politics. 11, How Much a Dollar Cost. 12 är Complexion, A Zulu Love.
Mm.
13, The Blacker The Berry. Denna låten älskar jag också.
Jaså?
Ja. Och nummer 14, You Ain't Gotta Lie, Mama Said.
Mm.
Nummer 15 är I. Och slutligen då nummer 16, den 12 minuter långa albumsavslutaren, Mortal Man.
Mortal Man, ja. Ja, men stort tack, Karin. Perfekt, då har vi alla låtar. Så tänkte att vi skulle börja med första spåret på albumet helt enkelt. Wesley's Theory. För bara vid första ljudet förstår man precis vilken riktning låten, men också albumet, är på väg i. Det är ju ett tydligt knaster från en vinylskiva för att indikera att Kendrick har en historia att berätta. Och inte bara det, det bidrar ju till den atmosfären Kendrick är så bra att etablera. Vissa kanske tänker, okej, men överdriv inte, det är bara en pålagd ljudeffekt. Men i detta fallet fungerar det faktiskt som en tidsmaskin. En tydlig känsla av nostalgi framträder. Och sedan kommer ju det andra som sätter tonen och riktning för hela albumet. En stolt Boris Gardinger som skriker upprepande om den svarta stoltheten. Han sjunger ju det ord, alltså N-ordet, som de svarta tagit över och nu äger fullt ut. Och på så sätt blir det ju symboliskt. Det är som att han egentligen sjunger, ställ er upp nu för i helvete och sjung med. Vi gör detta tillsammans. Och sen kommer ju Kendrick in efter lite över en minut. När tempot ändrats och vi svävar in i en ständigt färdande melodi, kan man säga. Som att vi sett, han sätter oss i en cabriolet på motorvägen med hög musik och vinden i håret. Och det han rappar om är ganska klassiskt. En ung person, en ung rappare. Förmodligen hans alter ego som drömmer om materialistisk framgång. Han söker statussymboler. Men sen blir det lite mer intressant. Jag läste den analysen på Genius nämligen. Det är när han sjunger "When I get signed, homie, I'm a buy a strap. Straight from the CIA sitting on my lap. Take a few M16s to the hood. Pass them all out on the block. What's good?" Där tänkte de på Genius då att Kendrick försöker att förhärliga rapparstereotypen genom att nämna vapen från CIA. Politik är ju ofta del i Kendricks texter. Och inte minst här. Han påminner oss om CIAs bidrag till knarkepidemin på 70-talet. Och deras roll i inflödet av vapen i Los Angeles. Särskilt Compton. CIA, oavsett om det är direkt eller indirekt, har ju bidragit till inflödet av droger och vapen i urbana samhällen. Men de har splittrat familjer och förstört många, många liv.
Men du, vem är Wesley? Och vad är det för teori han har?
Okej, okay, ja. Om vi börjar med Wesley då, från låttiteln. Och det är ju en man vid namn Wesley Snipes egentligen. En skådespelare som man kanske känner igen från Blade-filmerna. Väldigt välkänd egentligen. Och också mörkiga då. Och han åkte in i fängelset på grund av skattebokföringsbrott. Eller rättare sagt tax evasion. Och Kendrick menar att det finns en strukturerad rasism när det gäller statens ständiga påhopp och fängslande av svarta kända personer. Och här blir Wesley, ja men, huvudfiguren för just det. Och han är bara en av de många exempel det finns på detta. Vi har ju exempelvis Richard Pryor, Chuck Berry och Lauryn Hill. Helt enkelt en ständig rättslig förföljelse som är grundad i rasism, enligt Kendrick Lamar då. Vilket egentligen tar oss till slutet av låten, då en kör hörs från ingenstans. En grupp kvinnor som bara sjunger liksom Taxman is coming. Vilket då såklart med andra ord, om du är mörkhyad, betyder spring. Och det kan väl liknas med en bilförare i motsatt färdriktning som blinkar med helljusen. Ja, men för att signalera att de alltså mäter hastigheten. Polisen mäter hastigheten 200 meter framför. Och en rolig grej med, som jag också läste på Genius igen, var att de liknade denna låten med vad George Harrison gjorde med The Beatles 1966. Då är låten Taxman. Och där kritiserar de ju också öppet den brittiska regeringen för att ha en absurd hög inkomstskatt liksom.
Eftersom den här låten också går in i nästa, så antar jag att du vill ta upp den också.
Ja, det stämmer bra det, Karin. Nästa spår är en interlude som du sa innan, Karin. Den heter ju For Free. Och är, ja men, Kendricks favoritspår faktiskt på albumet. För det första vill jag poängtera det uppenbara. Jazzen är inte bara Kendricks sätt att få in lite härlig musik och blåsinstrument liksom i låten. Utan det är faktiskt en uppvisning av svart historia i de Förenta staterna. Inte bara visar det att hiphoppen egentligen är en fortsättning på jazzen. Utan också de rötter och djupare kulturella kontexten då han befinner sig i. I början av låten, efter det maffia-introt, hör såklart en kvinna. En kvinna som inte är på sitt bästa humör, liksom, om man kan säga så. Hon svär och har sig, liksom. Citat: "You ain't even buy me no outfit for the fourth. I need that Brazilian, wavy, 28-inch you playing. I shouldn't be fucking with you anyway," säger hon. Och ännu en gång, jag ska inte fastna i andras analyser, men tycker faktiskt att Genius ännu en gång har en bra förklaring här. För de menar att relationen mellan denna kvinnan och Kendrick är en metafor för hur Amerika kontinuerligt har, ja, men har behandlat svarta människor. Alltså att förhållandet mellan Kendrick och kvinnan representerar den större dynamiken mellan svarta kvinnor eller svarta människor och Amerika som en nation. Och jag tycker inte att man överdriver när man säger att genom att spegla behandlingen av Kendrick och kvinnan då till den historiska och strukturella rasismen och förtrycket i USA ger låten en, ja, men ganska kritisk reflektion över de sociala och politiska krafterna som påverkar svarta människors liv och identitet i USA. Men Kendrick kommer in i låten med ett stort jävla långfinger egentligen. Han berättar ju för henne klart och tydligt att hans penis inte är gratis. Och varför då, tänker ni kanske? Jo, det är förstås för att spela på den manliga stereotypen. Att män ofta sägs behöva betala kvinnor för att ligga. Att det krävs någon form av bortskämdhet för att få vara intim med kvinnor då, helt enkelt. Medan för kvinnor är det tvärtom. Och i versen mellan hans proklamerande och liksom om hans penis banne mig inte är gratis. Jag döser han på med kulturella, historiska och djupbottnade referenser. Ett exempel jag hittade på detta berättar Sequoia Manor i sin bok To Pimp a Butterfly 33 and a Third. Och när han säger då I need 40 acres and a mule, not a 40 ounce and a pit bull. Bullshit. Matador, matador. Had the door knocking let him in. Who's that? General's best friend. This dick ain't free. Ja, ja, då är hans referens till 40 acres and a mule en så gammal referens att vi får ta oss liksom tillbaka till amerikanska inbördeskriget och liksom the emancipation of proclamation. Alltså befriandet av slavar i USA som vi pratade om förra avsnittet. 40 acres and a mule betyder egentligen eller det var den hjälp som nyligen friade slavar fick från staten. De skulle enligt orden tilldelas viss mark tillsammans med mulor för att hjälpa med jordbruket. Ja, men sätta igång deras egna liv nu när de sågs på som människor. Men tyvärr, när Andrew Johnson tog över som president drog han tillbaka förslaget och gav tillbaka landet till de vita ägarna som tidigare ägde. Och som Sequoia Manor säger i boken är det fortfarande lekfullt när han då rimmar mule med pitbull. Men allvarligt är samtidigt att han, när han pratar om så stereotypiska Compton-saker som 40 ounce och pitbull, så frågar han efter en chans att gå den riktiga vägen. Att inte behöva bryta lagen för att lyckas. För att överleva. Och därför blir det mer effektfullt när han rimmar på just den referensen. Blir jag lite intrasslad nu kanske? Låt mig ta upp en sak som är lite mer klar, men som jag nog kommer kritiseras för. Och det är nämligen att han, trots albumets enorma kommersiella framgång och analyser i både etablerad men också sociala media, så är det oerhört många som bara helt enkelt ignorerar Kendricks förmåga att rappa över ett jazzbeat. Eller närmare bestämt då, ett hard bop beat som det faktiskt är. Och denna förmåga att lyckas rappa så väl över det med den komplexa, friflytande, formbrytande jazzen är så oerhört imponerande att om man bara skulle liksom använt sig av texten till Båda nakna av Samir och Viktor hade det fortfarande varit otroligt bra. Och eftersom vi precis pratade om en interlude tänkte jag att vi själva kanske skulle ta en liten interlude nu mellan låtarna. Jag vill nämligen prata om albumomslaget och just omslagets betydelse. För det är en av de albumen som bara känns självklara. 5+, fotot är taget av Dennis Rover. Och Karin, jag har en bild här på albumet. Kan du inte förklara vad du ser framför dig här?
Jo, alltså först och främst så är ju den stora grejen att det tagits precis utanför Vita huset.
Mm.
Och dessutom är bilden svartvit. Sedan är det ju ett tiotal personer som ser sammanflätade ut på något sätt. Och
ja, de känner varandra menar du?
Mm, ja, de känner varandra precis. De flesta har inga tröjor på sig och vi kan säga att många av dem håller liksom buntar av dollarsedlar. Liksom.
Ja, men precis. Kendricks idé var ju egentligen att han tillsammans med hans vänner och bekanta från Compton skulle stå utanför Vita huset då. I en intervju med Mass Appeal berättade han om hur målet var att låta dem uppleva samma sak som han själv upplevt. Att få komma iväg från verkligheten i Compton. Och en sak du missade, Karin, som jag lite blev överraskad av ändå, är det faktum att det uppenbart ligger en äldre, svartklädd, vit man på marken, lidande. Detta är då domaren utsträckt, lagd på marken. Ganska symboliskt har han också kors ritade över ögonen. Och jag har faktiskt hört en del som säger, eller tycker att han är lite lik Ronald Reagan. Lite för lik att det ska vara ett sammanträffande, men ska låta någon annan spekulera i det kanske.
Men varför ligger det en domare där då?
Ja, Kendrick beskriver det själv som att alla dessa personer på bilden som festar då utanför Vita huset, de är inte bara en börda för samhället. De är inte bara dåliga människor. De är bara en biprodukt av samhället. Av det sociala utanförskap som skapats genom dålig politik. Därför har de lagt domaren där på marken för att tydligt signalera att det faktiskt bara är Gud som kan döma dem. Här är den fantastiska YouTubern Polythonic som förklarar uppföljningen.
Claimed records of the modern age. This success turned the artwork into a prophecy of sorts. A few months after its release, To Pimp a Butterfly earned Kendrick Lamar an invitation to President Obama's state dinner inside the White House. There, Kendrick, Dave Free, and a few others reenacted the iconic cover, this time indoors.
Och nästa låt på albumet, jag tänker ta upp i alla fall, är King Kunta. Och här är titeln en referens på huvudkaraktären i den klassiska romanen Roots, The Saga of an American Family, som heter Kunta Kinte. En slav på ett plantage i Virginia som helt enkelt vägrade att gå efter det namn som hans mästare tilldelade honom. Och senare i romanen försöker han fly på plantaget, men misslyckas helt enkelt. Och som en konsekvens av det, brutalt här, men då sågade ägaren av hans högra fot. Och vad har detta med låten att göra, kanske ni undrar? Nu har jag sagt det 500 gånger den här avsnittet. Men jo, jag får börja vid albumets namn egentligen. För jag har inte riktigt förklarat vad det betyder. Och To Pimp a Butterfly då, det handlar egentligen om hur musikindustrin tar lovande talanger. Alltså fjärilar, butterflies. Och vad skivbolagen sedan gör är att man pimpar dem, pimpar upp dem, förstör dem. Alltså, To Pimp a Butterfly. Och Sequoia Manor skriver i sin bok, citat, Kendrick explores the possibilities for men to transform into beautiful butterflies while locked within exploitative institutions and structures pimped within the music industry and pimped within the US superstructure. Och därför blir Kunta Kintes motstånd mot slavägarna, mot att bli borttagen sina mänskliga rättigheter, en referens till Kendricks egna motstånd mot förtrycket, både från musikindustrin men också det amerikanska systemet. Och för att tala klarspråk då, när Kendrick rappar King Kunta, everybody wanna cut the legs off him, ja, då döper Kendrick om honom till kung, vilket då skapar en motsägelse. Han är slav, men han är också kung. Och precis som Kendrick känner i samhället när han sedan sitt första album slagit igenom och blivit en världsstjärna, en kung. Men samtidigt känner han sig fortfarande som en slav för samhället. Ja, om vi ska gå fram lite i texten så säger Kendrick lite senare, citat, I can dig rapping, but a rapper with a ghostwriter? What the fuck happened? I swear I wouldn't tell, but most of y'all sharing bars. Like you got a bottom bunk in a two-man cell. Och först och främst är det klart att Kendrick syftar på Drake här. Vilket blev en väldigt stor grej när albumet kom ut. Han siktar ju mot den mest sålda rapparen någonsin, tror jag. I alla fall efter Eminem. För Kendrick är det ju en viktig sak att uppehålla den så kallade hiphop-koden. Den som varit viktig i årtionden, men nyligen börjat ändras. Helt enkelt att rappare skriver sina egna texter. Och Kendrick är frustrerad över att det inte är så längre. Kendrick säger att man måste stå bakom sitt arbete, sina texter. Men många kan inte det. Och en lite rolig kuriosa här är att Kendrick, inte långt efter albumet, skulle uppträda hos Stephen Colbert på The Late Show. För att göra reklam för albumet. Och han körde just denna låten. Och det sägs att han faktiskt, jag känner igen det också när jag hör på framträdandet i efterhand, när han rappar just dessa raderna, att han liksom försöker imitera Drake för att på något passivt aggressivt sätt säga, ja, det handlar såklart om dig. Men om vi går till slutet av denna låten, då läser Kendrick upp första delen av en dikt. Han säger, I remember you was conflicted, misusing your influence. Och detta är egentligen första av flera gånger på albumet han citerar denna dikt. Han börjar här på spår 3 att bygga upp för sista titelspåret. Jag kommer förklara mer senare, men det kan vara bra att veta. Han fortsätter denna dikten på spåret These Walls. Så vi kanske bara ska gå in på den låten direkt. För These Walls börjar med samma dikt han avslutade med i King Kuta. I remember you was conflicted, misusing your influence. Men denna gången adderar han "Sometimes I did the same." Och sedan börjar låten. Och det första som egentligen sägs är sex och en stönande kvinna. Och grejen är att det kanske vid första anblick bara låter som en vanlig kärlekslåt. En som vi har hört 200 000 gånger vid detta laget. Men det är egentligen något mycket större. En sak som Sequoia Manor också tog upp i boken Kendrick Lamar, To Pimp a Butterfly, det var att låten är avgörande för albumets narrativa utveckling. Eftersom låten fokuserar på fängslandet som en motivationskraft bakom Kendricks arbete. Hans fight. Alltså i låten belyser Kendrick egentligen en av de frågor han brinner för mest. Den plågsamma och avhumaniserande naturen hos fängelser i Amerika. Citat, "If these walls could talk." Slutcitat. Ja, jag tror ni fattar. Och sedan i slutet av låten fortsätter han den dikt han ska avsluta på sista spåret. Men riktigt där är vi kanske inte.
Vilken låt vill du ta upp nu då?
Vad sägs om You? Och anledningen till att You är viktig för mig att ta upp, inte bara för att den är bra, utan också för att den är för Kendrick var den överlägset svåraste låten att skriva. Och det är väldigt intressant. Han behövde söka genom väldigt mörka minnen. Sådana minnen som när man tänker på dem så knyter det sig i magen och man tänker direkt på något annat för att undvika det. Och detta var liksom Kendricks sätt att processa några av de värsta händelserna i hans liv. Att skriva den här låten alltså. Och detta manifesteras inte minst i början av låten. Genom att skrika rakt ut liksom. Inte ens i rätt tonart eller i rätt tempo. Bara genuint skrika. I denna låten försöker han erkänna sina egna brister. Vad han kunde gjort bättre. Han pratar om att han själv var iväg och själviskt satsade på sin karriär. Medan hans syster blev gravid som ung tonåring. Han skyller på sin frånvaro och säger att det är en anledning till att hon hamnade på fel bana. När han rappar citat, "You preached in front of the 100,000 but never reached her." Ja, då talar han om hur absurt det var att han som stjärna lyckades turnera och influera tusentals. Medan då det som faktiskt spelade roll, hans familj, hans syster, lyckades han inte influera. Han var aldrig närvarande. I Kendricks andra vers blir det också ganska starkt. För han hörs bli emotionell på riktigt. Hans röst blir liksom raspig och det låter som att han gråter. Samtidigt som han rappar. Och förmodligen eftersom han tar upp samma typ av känsla. En sorg över att inte ha varit närvarande. Men denna gången är det inte hans gravida syster han rappar om. Utan Chad Keaton då.
Alltså hans vän som blev mördad 2013.
Ja men precis, kärd som vi pratade om innan. Och ännu en gång ifrågasätter Kendrick sig själv. Vart var han när kärd blev mördad? Och varför lämnade han sina vänner, sina rötter? Varför? Självkritiken fortsätter ju när han säger att han facetimat istället för att besöka honom på sjukhuset. En textrad går ju så här: "You even facetime instead of hospital visit. Guess you thought it would recover well. Third surgery, they could have stopped the bleeding for real. Then he died. God himself will say, you fucking failed." Och som sagt, det är brutalt ärligt. Här pratar han ju om att han känner skuld för att inte åkt hem. Och varför pratar han bara med honom på Skype? De var ju så nära att han kallade honom för lillebror. Nästa låt jag vill ta upp är låten The Blacker The Berry. Jag skulle egentligen vilja börja med att citera en återkommande textrad ur låten. Citat, "You hate me, don't you? You hate my people. Your plan is to terminate my culture." Och detta har Kendrick pratat om många gånger. Men han har länge känt en frustration över hur svart kultur och deras bidrag till det amerikanska samhället blir hyllat för sin innovativitet. De blir liksom krediterade med rätta för skapandet av bluesen, jazzen, hiphoppen. Också uppfinningar som blodbanker, potatischips och gasmasker. Och såklart mycket, mycket mer. Det Kendrick säger är att trots att de får beröm för det är fortfarande en stor del antingen avundsjuka eller rent av arga eftersom det inte var en skapelse från den vita mannen. Ja, när han säger "You hate me, don't you?" då riktar han sig åt, ja men, rasisterna. Han säger det med nästan men överkokande raseri, medan han direkt konfronterar rasisten. Och då konfronterar han indirekt den stora massan som lyssnar. Han tillber dem att tänka på sitt eget ansvar, egentligen sina egna fördomar. En gång sa Kendrick, när jag skriver mina texter ser jag dem som scener ur filmer. Och just på denna låten visar han ännu en gång upp just att det är sant liksom. Själva historieberättandet när han dansar runt ämnet om liksom linjen mellan svarta och vita i Amerika. När han på ett snyggt sätt förklarar hur vi ser på svart kultur och människor som vulgära. Medan vi ser på vita som, om inte oskyldiga, i alla fall resonliga.
Jag läste i alla fall på Genius om den här låten.
Aha.
Att det egentligen är en modern tolkning av Tupacs feministiska hymn, Keep Your Head Up.
Ja, båda tar faktiskt inspiration från samma roman, The Black or the Berry, skriven av Wallace Thurman 1929. Alltså, själva budskapet med den romanen är ju att protagonisten, kvinnan Emma Lou, lär sig att hantera eller acceptera sin hudfärg för att gå vidare i livet. Och just där gör Tupac en mer, ja men, feministisk tolkning och rappar om kvinnors roll, medan Kendrick tar det ett steg längre och pratar om samma sak egentligen, men om alla svarta, män och kvinnor. I refrängen går låten så här, i Kendricks version alltså. The blacker the berry, the sweeter the juice. The blacker the berry, the bigger I shoot. Och det Kendrick gör här är att ironisera kring, ja men, det gamla sägningen the blacker the berry, the sweeter the juice. Vilket egentligen är en uppmuntran till svarta. Eller en komplimang. Det betyder ju typ, ju mörkare en person är, desto vackrare är den. Och när Kendrick då vänder på det och säger the blacker the berry, the bigger I shoot. Ja, men då säger han egentligen, du har en högre sannolikhet att skjutas ihjäl om du är svart. Och Tupac, det han gjorde var ungefär samma grej. Men han vände på uttrycket och sa istället, the blacker the berry, the sweeter the juice. I say the darker the flesh, the deeper the roots. Och här menar Tupac då, ju mörkare desto mer medveten, fast etsad i sina afrikanska förfäders rötter, är man. Vilket gör dem mer sammanflätade med sin kultur. Och jag nämner inte detta av någon slump eller för att jag har tappat bort mig. För Kendrick är oerhört influerad av Tupac på alla sätt. Rent hantverksmässigt, men också spirituellt och kulturellt. Låten The Blacker the Berry är lika mycket en hyllning till Tupac som det är en protestlåt för svarta. Detta tar han också med sig under hela albumet. Och allt kulminerar egentligen på det sista spåret. Låten Mortal Man, som egentligen är 12 minuter lång. En 12 minuter lång epilog för hela albumet. Liksom om Nelson Mandela, Martin Luther King Jr., Tupac, Obama. Mycket, mycket mer liksom. Jag hoppas kunna förmedla lite av det här. Men det börjar i alla fall med öppningsraden då i Mortal Man. The ghost of Mandela, hope my flow stays propelling. Let these words be your earth and moon. You consume every message. As I lead this army, make room for mistakes and depression. And with that being said, let me ask this question. Och det är egentligen hans sätt att få in Mandela. För inte bara startade albumets uppkomst från just Mandelas fängelsecell på Robben Island i Sydafrika, utan det är ju också en av Kendricks stora förebilder. Det kan låta nästan klyschigt, men man får inte glömma att vi är endast 2 år från Mandelas död här. Det var helt enkelt relativt nyligen han gick bort. Och Kendrick använde Mandela för något större egentligen. Den livslånga fight för jämlikhet och mot rasism, tillsammans med den liksom långa fängelsestraffet som visar en dedikation. Och hur långt rörelsen kommit. Dock finns en väldigt platt rad om Mandela då i låten som går som följande. Don't let me resent you. That's not Nelson like. Want you to love me like Nelson. I went to Robben Island. Analyzing. That's where his cell is. Alla rader kan inte vara lika bra antar jag. Youtubern Munchunks gjorde en fantastisk genomgång och analys av låten på YouTube som jag tycker ni alla ska kolla in. Jag tänker spela upp ett litet klipp därifrån där han pratar om meningen och budskapet från andra versen.
Ideas he's brought up already, making it clear that the emphasis is primarily his own fanbase, starting off by asking if they actually believe in him and the things he's saying, or if they're simply putting up a front and deceiving him. He shows us the pedestal that pretty much all celebrities are put on, not only in the eyes of people who favor them, but also the ones that detest them. Kendrick does this by asking questions like, is your smile on permanent, is your vow on lifetime? Showing the much higher standards that people in the public eye are held to. Much like Kendrick has shown through this album, humans are naturally flawed, and almost inevitably screw up and make wrong decisions several times throughout their life. It's almost impossible to always be happy and have a smile on your face constantly. And certain promises you make are almost inevitably going to be broken. The only problem is that when anyone else goes through this, they learn from it and move on with their life. However, chances are that if a celebrity goes through this very same process, their public image will be permanently affected, with their life and career possibly being at risk of complete collapse.
Jag tycker verkligen han gör en bra poäng här. Alltså huvudfrågan är verkligen, kommer du vara där när saker går snett? När shit hits the fan?
Men sen går väl refrängen en gång till och efter det börjar dikten direkt.
Ja, precis. Han knyter ihop hela albumet på ett väldigt fint sätt när han under flera låtar tagit upp bitar av den. Bitar som passar bra i sammanhanget av låten han gör just då. Och nu när vi får höra den i sin helhet så knyter det på så sätt ihop hela albumet på ett skickligt sätt. Så sedan utmynnar ju dikten i ett fiktivt samtal mellan Kendrick och hans då stora inspiration och idol Tupac Shakur. Och här kommer vår efterlängtade Sverige-referens, för den måste vi få in i varje avsnitt, eller hur Karin?
Absolut.
För det måste ju... Eller för att gå till vår Sverige-referens måste vi egentligen gå tillbaka till 1994 och Mats Nileskär, den otroliga journalisten som bland annat gör P3 Soul. Och då intervjuade han Tupac Shakur i en intervju som internationellt blev inte förbisedd, i alla fall bortglömd med åren. Det är en fantastisk intervju som Kendrick fick höra i Tyskland och direkt förstod han vad som skulle behöva göras. Det kan låta bizarrt, men efter Kendrick hade levt med intervjun i flera månader samtidigt som han färdigställde albumet. Men han verkar ha känt att något saknades. Något behövdes för att knyta ihop säcken på albumet. Lägga pusslet som han under flera månader arbetat på. Och sen klickade. För det var intervjun med Tupac han skulle använda för att Immortal Man, just den låten då, fiktivt intervjua Tupac som svarar på Kendricks frågor. Fast där han egentligen svarar genom att... Fast där den egentliga intervjun genomförs av Petris egna Mats Nileskär. Här är intervjun som MTV gjorde med Kendrick om intervjun.
Yeah. I've been doing this journalism, this interview thing for 10 years. I've never got to interview Tupac, man. You come out, man, and you interview Tupac, man. Yeah. I mean, what was that?
Man, that was another gift, man. I got that audio recording when I was in Germany by a cool guy, man. He said, I did an interview with him, and he said, me and Pac have the same sentiments, even though, you know, we're totally far from age. And he said, I want you to have something. Sure enough, I took it back to the bus. I played it, and it's a full, long, unreleased joint of him just... asking them questions, and what intrigued me the most, what gave me the idea, is that the answers that Pac is giving are answers for today,
right.
Time and age, right. Man. And I said, the world got to hear this,
right.
And they got to hear it on a major scale, you know, and I got that opportunity, and I give love and I give thanks to his mother, you know, for allowing me to use her song vocals in a positive light, you know, right. Because... a rapper could do anything. They can butcher him and make it the worst thing ever. But I want to continue his message through that. And I thank him for that, for allowing me to do that.
Det svaret från Kendrick är nog en bra punkt på att sluta på. Jag tror att vi har förstått men vad topplagret av detta albumet egentligen har att erbjuda. Jag tror att om man tyckte om denna genomgången, denna historia vi berättat idag, då ska man själv gå in, lyssna på låtarna, lyssna på texterna, uppleva projektet som fick namnet The Pimp a Butterfly. Och detta är en av de bästa konceptalbumen jag känner till. Ett album som legitimerar den genre som ofta blir förbisedd från många utanför dess intresse. Texterna är otroliga. Mängden relevanta referenser och budskap Kendrick får med gör honom till en mästare inom hiphopen. Hans historieberättande är ju, som jag sa, filmiskt. Och det som han själv säger också, han ser sina texter som filmscener. Och det märks. Albumet togs emot som förväntat också. Det blev nominerat 7 gånger för Grammyspriset 2016. Det vann bästa rapalbum det året dessutom. Och det kanske inte betyder någonting, men Rolling Stone Magazine rankade det som nummer 19 på 500 bästa album genom tiderna år 2020. Vilket är en väldigt, väldigt hög plats. Kendrick hade ju redan 2 andra på listan, men detta är liksom högst upp av dem. Och för referens då, nummer 18, alltså precis över honom, är ett album som heter Highway 61 Revisited.